Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta om jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack, Nasonex och beanoutsider.se.
Det finns ju många personer som man träffar som är så här, ja, jag kommer aldrig låta någon såra mig så som jag blev sårad igen. Och så är inte jag. Så att jag öppnar mig själv igen, vilket är kanske total idioti, men däremot kanske man får perspektiv att så här, jag kommer överleva. Fast det känns ju inte så i stunden heller, så jag vet inte.
Vägen upp mot hennes vita vackra villa slingrar sig upp för en bergskedja. Hela Los Angeles lutar sig mot i norr. Och efter att Lykkeli med ett surrande ljud öppnat grinden från garageuppfarten berättar hon att ett träd nyligen föll ner på hennes hus under en storm. Ingen skadades utom taket, och blåser, det gör det idag också. Lykkeli är en av de där svenska artisterna som slagit utomlands på ett sätt att till exempel amerikaner tycker att hon är deras. Hon har turnerat världen över, gästat USAs största talkshows och jobbat med artister som Kanye West och A$AP Rocky. Världen var hennes, men 2018 förändrades allt. Nu är hon äntligen tillbaka med ny skiva, Aj Aj, och med Värvet avsnitt 523, inspelat då i hennes hem i Los Angeles. Så ska hon tala ut om romansryktena med en av världens största skådespelare. Om en knapp timme vet vi, här är Lykkeli.
Det är så här hela min skiva låter, bara.
Ja, men den är också inspelad här då?
Exakt, med liksom diskmaskinen. Det var också värmebölja, så AC:n och massa... Det händer ju saker hela tiden här med vädret.
Men du har väl aldrig varit rädd för att låta det...
Exakt.
...skramla in?
Jag tycker om att ha det mänskliga.
Mm. För det funderade jag på nu när jag lyssnade igenom, ja, men, massa musik med dig, eftersom jag visste att du skulle göra det här.
Ja.
Just att... För jag fick för mig att det kanske var Björn, alltså Ytling, som du har jobbat med mycket, ja, som gillade det där. Att rulla liksom innan man börjar.
Ja.
Men det kanske är lika mycket du?
Nej, det är absolut lika mycket jag. Och nu, speciellt på den här skivan, så har jag liksom verkligen gjort exakt som jag vill med allting. Och suttit och mixat i flera månader med Sean Everett. Så här mixat syrsor som jag spelat in, så absolut.
Okej.
Okay. Ja. Ja.
Men är allt inspelat här?
Allt, så som vi gjorde var att det var jag och Björn här och ingen annan här. Så det här var också liksom ingen tekniker, vi hade massa olika regler. Så inga, jag har ju så här mikrofonfobi har jag märkt, studiofobi och lägga sångfobi. Så då var det den här stärken, den skitmicken och inga hörlurar. Så det var bara han och jag på varsin beanbag utan klick. Så att allting är skrivet och lagt här. Det var ju så också, det gjorde så här, vi skrev en låt och sen så direkt när vi hade liksom, okej, vi tar en version bara så vi har det som en demo. Så att allting är lagt här och sen så har jag lagt lite extra trummor och syntar i Stockholm.
Mm.
Men annars allting här.
Du pratar om det här i den här Ingrid-podden.
Ja.
Att den här setupen på något sätt funkar för dig. Att, alltså, du får gärna höras genom en förstärkare.
Ja, jag måste höra mig själv på avstånd. För annars får jag sån himla... När man hör sig själv så bra i studion med så här, jättedyr mick och hörlurar. Så får jag, alltså, jag får sån ångest. Att jag kan inte... Ja, det är hemskt. Så jag måste höra mig själv på avstånd med mycket reverb.
Men har det alltid varit så?
Det har alltid varit så. Sen så har jag på något sätt liksom pressat mig igenom. Men sen så har jag också låtit hemskt. Alltså när jag hör mina första plattor så hör jag... Alltså jag kommer ihåg hur mycket ångest jag hade i studion. Så det låter ju verkligen super oförlöst också.
Mm.
Hemskt.
Men har du blivit mer vän med din röst nu när du har fått göra på det här sättet?
Det som är tricket för mig, speciellt som jag gjorde på den här skivan, är ju att... när man skriver låten, när man är så inne i själva så här, okej, vad ska jag säga, vad är formen, vilken melodi, så är det ju, jag är på total upptäcksfärd med så här, är det sant? Så jag tänker inte ens på min röst. Så det är bara, min röst är bara som ett verktyg för att få ut det jag försöker säga. Så det är väl som att jag kopplar bort min röst och bara försöker jaga rätt känsla och rätt fras. Så det är därför vi också spelade in de första, alltså de absolut första tagningarna när vi skrev. För då är det fortfarande levande. Och man hinner inte tänka på så här hur dåligt man låter. Mm.
Det är så sorgligt att du verkligen har det så där. Alltså att du har så mycket krångel. Alltså du är ju ändå, du har gjort 5 plattor och jobbat i 15 år.
Ja, men jag har ju också, alltså alla bär ju med sig sina tonår, sin barndom när folk, liksom alla bara såhär, gud sluta, sjung, du kan verkligen inte sjunga. Och även när jag gick i gymnasiet så fick jag ju underkänt. Alltså min lärare sa att jag var tondöv. Och jag kan känna så ibland att jag blir väl, alltså när jag hamnar utanför känslan så kan jag bli väldigt osäker. Mm. Det är som att jag tappar kompassen. Och det gör man ju ofta i studion eller när man liksom ska prestera eller så här jobba med, speciellt här ibland när jag gått in i så här hiphop-studio, så att man går in mer och så här sjung exakt så här, då är det som att jag verkligen har ingen, alltså jag tappar allt, så jag kan inte sjunga exakt så som någon vill, jag kan bara göra om jag känner känslan.
Det som lyssnarna inte vet, och som kanske är helt onödigt att jag berättar också. Men det var ju att innan vi började rulla här så var du upprörd för att jag inte hade hunnit se de filmer som kom med albumet.
Precis.
Och då, kan du liksom inte berätta om den processen? För det låter ju väldigt spännande att, du liksom, att det är lika mycket ett visuellt koncept, eller vad fan man ska säga, som ett audiellt.
Ja, det enda är, jag tror att det hade varit roligare om du hade sett det. För då hade du förstått. Och då hade du frågat vad... Då hade du också haft dina egna synpunkter på det. Så att, att försöka... Alltså det är så här, att försöka förklara konst, det är ju så...
Fast en grej som jag kände var väldigt tydlig när du började förklara och sen avbröt dig själv, var ju att det egentligen är typ en film.
Det är inte en film, utan det är väl... Alltså, jag har ju någon himla... Det är någon sak med... Jag har alltid känt mig... Alltså, när någonting känns väldigt mycket... Så det är som att jag zoomar ut och är så här, gud, det här är en film. Jag har alltid haft så. Jag har alltid zoomat ut och sett det utifrån. Och sen så den här gången speciellt så hade jag också så här... samtidigt som jag gjorde... Alltså när jag gör musik så ser jag ju scener hela tiden. Det är som att jag ser hur jag vill att det ska låta. Okej, nu står jag här. Det regnar. Kameran pannar ditåt. Zoomar ut. Makro in. Baklänges. Så det var som att jag försökte fånga liksom hela historien som hade hänt. Men även hela min relation. Det är ett stort ämne. Men hela min relation till kärlek har jag också haft. Jag är en förvrängd bild för att jag har varit för besatt av film. Så det är som att jag försökte förklara liksom allt som har hänt mig, men bara ta nyckelscenerna. Och så låter jag de scener, som är 7 scener, bara loopas. Så att det blir mer som en, det är väl som en blandning mellan installation, film, men också så som vi konsumerar konst, eller allting nu, är ju så här, ja, men jag såg det klippet på Instagram.
Mm.
Det är det enda vi gör nu, är att se ett litet klipp eller en bild av någonting. Men för att få den bilden så måste vi förklara, eller jag måste jobba, vad hände innan, efter, bla bla bla. Så jag skrev ju hela filmen. Och filmen är en film i en film. Och sen så filmade vi 7 scener som sen loppas i all oändlighet.
Om jag förstår saken rätt så hade du lika gärna kunnat vilja göra en lång film.
Jag har extrem respekt för film. Så jag kan inte göra en film.
Nej, men...
Jag hade gjort en jättedålig film. Så att,
men du skrev hela filmen, sa du.
Precis, det gjorde jag.
Ja.
Men det var ju bara för att jag skulle få de scenerna.
Mm.
Mm. Så att vi skulle vara så inne i själva stunden. Så att vi visste... Alltså, man kan ju inte heller bara spela en scen från ingenstans.
Nej.
Så är ju livet. Man har ju hela livet att dra ifrån. Även om man bara ser en liten glimt.
Men hur ska du vinlägga dig om att folk fattar det här?
Det kommer ju vara, du kan ju se hela den här filmen, om man nu vill säga det, på Instagram, så som folk tittar. Mm. Det är ju bara ett klipp. Så vi kommer droppa klipp för klipp för klipp. Och sen så kommer vi även göra en stor installation där jag också kommer mixa hela skivan igen i så här spatial audio med 100 högtalare. Så då går man in och sen så är det som att... Alltså, filmen är ljudet, förstår du? Det kommer röra sig fram och tillbaka. Så själva upplevelsen är ju som en somatisk upplevelse. Du ser, men du hör och känner samtidigt.
Vad ska du göra här?
Jag kommer göra det här. Den första är här i Los Angeles. Mm.
När?
I början på juni.
Var?
Det kan jag inte berätta än.
På en hemlig location?
Yes.
Men du vet vad det är?
Yes.
Ja. Vad spännande.
Ja. Så alltså, grejen... Saken är ju idag också, det är klart att den här skivan också som jag har mixat i 100 år och så här, dragit ut på tejp fram och tillbaks, liksom hållit på, alltså jag har aldrig mixat så här mycket, att sitta liksom med en pincett och så här, ja, tunna ner liksom frekvenser och hit och dit. Och så klart man önskar att folk skulle lyssna på det, jättebra högtalare, men de kommer ju lyssna på sin iPhone med sina hörlurar, eller man filmar en film på film och hit och dit, så kommer de kolla på sin iPhone. Så att jag tror att det är någonting också att man inte kan acceptera så som folk konsumerar. De gör ju som de vill.
Mm.
Så det är också lite så som det här projektet är, att då får du det. Du kan titta på din telefon, men du kan också komma och liksom ta svamp och känna hela karusellen, om du vill det också.
Mm. Ja, det låter ju härligt nu när du säger
exakt
det andra. Ja. Hur ser ditt liv ut så här våren 2022?
Mitt liv är ju att jag har jobbat på det här jättelänge. För det var så mycket, alltså, ja, jag filmade allt det här och jag vet inte om du såg en av de scenerna i så här, flera 100 000 stillbilder som blir som en karusell som tog på riktigt månader att editera. Så att varenda sak har tagit, jag vet att det kanske inte låter eller ser så ut, men det har tagit så mycket tid.
Vänta, förlåt, men är den tagen med en sån där ringrack.
Alltså där, ja, fast det är 400 kameror.
Och det är det?
Ja, precis. Mm. Så det är liksom massa sådana tekniker som vi gjorde som är jättesvåra tekniskt. Mm. Som, och så vi hade inte så mycket pengar heller, så att det är ju så alltid. Har man inte pengar så måste man ha tid.
Ja.
Och sen så var
det är ändå roligt att göra en grej med, så här, med en teknik som bygger på 400 kameror och inte, alltså, men lite pengar fanns det uppenbarligen.
Ja, fast
eller
på riktigt.
Ett hobbyprojekt för dem som har varit
inblandade. Absolut, och ja. Vi frågade ju, den tekniken är ju från sexscenen i Fight Club, så vi mejlade han DP:n och frågade så här, hur fan gjorde ni? Typ så här, hur mycket kostade det? Han bara, ah, nej men det var ju, jag tror, $1-2 million. Ja. Så att vi gjorde ju det på, alltså verkligen, inga pengar alls. Så att vi fick tag i någon, liksom, kille som bara såhär, ja men fan alla liksom gjorde oss en stor tjänst, mm. Absolut. Och hur mycket problem som helst hade vi när vi spelade in också. Mm. Jag svarade inte heller på frågan hur ser mitt liv ut. Jag sa bara...
Nej, det gjorde du faktiskt inte. Tack så mycket för att du gör mitt jobb åt mig.
Problemet med mig är att jag pratar för mycket. Hur ser mitt liv ut nu? Nu antar jag att nu är jag inne i den här fasen att jag ska göra intervjuer och vänta på den stora domen om det har gjort det bra eller inte. Och sen så ska jag turnera i höst, så att jag måste komma i liksom den formen också. Att jag tillbaks till min kropp, tillbaks till att resa. Jag har inte rest någonting. Och även bara nu, jag var tvungen att åka till New York i några dagar. Så blev jag sjuk. Liksom, jag blir sjuk hela tiden när jag reser. Så då fick jag en glimt av så här, fy fan, jag ska på turné igen. Hur ska det här gå?
Mm. Mm. Är det i Amerika du ska turnera? Eller?
Europa också,
ja. Mm. Så du förbereder dig för det genom att spela tennis?
Spela tennis, precis. Jag försöker dansa och sen så bara försöka, alltså speciellt den här tiden, jag var liksom fast här för jag kunde inte åka till Sverige för att mitt visa hade gått ut, så om jag hade åkt dit så hade jag inte kommit in igen, så jag var fast här i 1,5 år. Alltså åkte ingenstans. Och på något sätt så, jag vet inte, jag har verkligen, jag har haft sådana problem förut med insomnia, att jag alltid är sjuk, jag kan inte komma i varv, jag är superdeprimerad. Alltså jag har haft så mycket liksom, ja men det här är ju problem som alla har. Men vi alla försöker komma på vad det är för fel på oss och hur vi kan liksom bara vara. Så att jag var här och sov, lagade mat, liksom, jag har gjort jättemycket terapi, så att jag liksom, ja, jag har blivit en riktig hemmakatt.
Mm.
Så att det är svårt faktiskt att såhär, okej, nu måste jag ut igen. Och jag vet att det kommer vara svårt.
Men har du fått ordning på sömnlösheten?
Mm,
och...
Jag har fått ordning på så mycket saker. Okay. Mm.
Med den här terapin?
Med den här terapin, men också vara på en plats. Alltså jag har aldrig i hela mitt liv hade jag inte varit... Alltså kanske inte hela mitt liv, men från att... jag reste ju jättemycket när jag var barn också.
Mm.
Så att sen... Jag var tonåring, har inte jag varit på ett ställe mer än typ 2 veckor eller någonting sånt. Mm.
Mm. Det känns som att vi var lite inne på det med sången, men när du och jag pratade förra gången så pratade vi ganska mycket om självhat.
Ja.
Kanske en onödig bisats, men jag tar den ändå. Att jag kommer ihåg när jag har gått flera vändor i terapi, för jag har alltid tänkt att det är mycket bättre för en terapeut löser mina problem än att jag gör det själv.
Mm.
Och då vet jag att min terapeut sa till mig att ja, men okej, men det här är ju bara ett symptom det du kommer hit med. Liksom, grunden är ju ditt självhat, och det vet inte jag om jag kan hjälpa dig med.
Ja, men jag tror ju att alltså, har man mycket självhat, det har man ju inte. Alltså, det är väl att man kommer in i den här världen. Man är ju liksom liten och oskyldig. Och man känner sig inte... Man kommer ju inte in och hatar sig själv. Det är ju för att på något sätt så har man fått för sig att man inte kan bli älskad. Eller de personerna som ska ta hand om en inte kan älska en på det sättet som man behöver. Så det är väl där man måste komma tillbaks till, liksom, till och med innan självhatet. Mm. Varför började jag hata mig själv? Det är ju någon slags spegling till antagligen sina föräldrar, sin familj, sen alla kärleksrelationer man har.
Ja, okej, okay, men har du då kommit till insikt vad det var som fick dig att börja?
Absolut, och det är ju väldigt, det är liksom, alltså så har vi alla, så här, att man går igenom hela sin barndom, och det har jag gjort, absolut.
Mm. Ja. För jag, alltså jag tänker att det skulle vara, jag tänker mig kanske att jag är lite rädd för att bli kvitt det för mycket också. Att jag tänker att det är min motor lite.
Det tror jag
inte.
Det
har inte varit för dig?
Nej.
Nej,
nej absolut. Nej, det är faktiskt inte. Mm.
Men vad är självhat då?
Självhat är väl, det är liksom, det är väl ens inre dialog. De säger väl, alltså allt sånt här har jag gjort på engelska, så jag försöker så här översätta hur man säger på svenska.
Jag har intelligenta lyssnare om du vill använda dig av engelska
begrepp. Jag vet, men det är ingenting värre som folk hatar än när svenskar pratar engelska. Ja. det är väl det undermedvetna. Man har ju som en, så här, en sanning man tror om sig själv. Att så här, jag är äcklig, jag är ful, ingen kan älska mig. Och sen så går man ju hela livet och försöker bevisa för sig själv och alla andra att det är sant.
Mm.
Vi har ju alla den liksom stora livslögnen inom oss.
Mm.
Många mer än andra. Och det är ju det undermedvetna. Och ens barndom.
Mm.
Och sen så all skit man är med om efter. På grund av allt sånt.
Så självhatet är summan av all, nu pratar jag engelska, men all rejection och liksom...
Jag är väldigt intresserad av liksom anknytningsteorin och allting sånt. Så jag tror mycket på att allting har med anknytning att göra. Om man känner sig oälskad och allting sånt.
Mm. Ja. Jag undrar ifall det ställde till det för mig att farsan drog så himla fort efter att jag föddes. Det kanske liksom...
Är du ironisk nu?
Nej, nej. Nej, jag är 100%.
Det här är inte någonting ni har pratat om.
Jag och pappa.
I terapi.
Nej, jag går till en KVT-kille. Han skiter okay. i min barndom. Han okay. är helt ointresserad.
Nej, men det är väl självklart. Alltså, det är det ultimata svaret. Ja,
ja. Ja, intressant.
Alltså, barn speglar sig ju bara. Så att allting som händer tror vi är vårt fel.
Mm.
Jag menar, vi vet väl alla folk som har haft en trygg anknytning. De har ju inte samma problem som vi andra.
En sak som vi aldrig riktigt kom till skott med 2018 när vi pratade. Det var det faktum att du, liksom, du har varit... för i Amerika så känns det som att så här, ja, okej, vi är öppna, vi pratar om allt. Fast inte om självhat. Alltså, så här, du är bäst i världen. Och vi är en nation som består av 320 miljoner som är bäst i världen.
Mm.
Och jag refererade till en intervju som du gav med New York Times. När du liksom är så här, väldigt alltså det är väldigt roligt att höra dig säga det. Men de blir så chockade
av... Vad sa
av,
jag?
Nej, men du sa typ att du hatar din röst och bla bla. Aha, och det tyckte okay. de var så märkligt då.
Ja.
Men det jag undrar är, för att det där är väl ingen... Det var ju liksom ingen pås som du satte på för New York Times. Utan det är ju för att det var real för dig då.
Ja.
Men eftersom du, antar jag, även är öppen om det i andra sammanhang.
Ja.
Alltså, kan amerikaner relatera?
Jag tror att
eller
det blir...
Eller till den typen av problem, kanske jag ska säga.
Alltså, det som är problemet här, även när man jobbar här, är att det är liksom kapitalism. Alltså, det handlar ju mest om så här, att framgång på något sätt sen leder till pengar. Så det kan vara svårt att jobba med amerikaner är ju att... Så här, när jag börjar säga gud, jag får sån ångest, jag vill dö, det här är det värsta, det här suger. Så börjar de säga, no, it's great, you're amazing. Och jag kan liksom inte lita på dem. Så det är svårt, att jag inte kan lita på någon riktigt. Och då blir man ju osäker, då börjar hela saken vackla. Så att jag tror att jag bara, alla jag jobbar med är ju antingen europeer eller till och med kanadensare hjälper ju.
Okay.
Att jag måste liksom... Jag måste känna av att vi är på samma nivå av självhat.
Mm.
Inte kanske självhat, men att man är kritisk till allting. Och man tycker om väldigt lite till exempel Björn, när vi, alltså, det var väldigt fint när vi började jobba igen. Vi gjorde inte det på den förra skivan, så att vi har tagit flera års paus. Att han, liksom, han kan inte ens prata om min förra skiva för att han tycker att den är så dålig. Att det är liksom så här, jag kan inte ens, ja, vi skippar det kapitlet helt. Och det jag känner mig väldigt trygg. Det var som att komma hem.
Ja.
Mm.
Att han såg det.
Mm.
Men jag...
Och det gör alla mina bästa... Alla som jag jobbar med, som jag respekterar, kan verkligen såga mig. Och ge mig extremt mycket kritik.
Mm.
Det gör att jag blir trygg och är så här, okej, jag tar med dig på den här... Nu kör vi.
Okej, det är så man ska göra alltså. Får man jobba med.
Fast du kan inte heller... Du måste också hålla någon typ av nivå själv. Du kan inte vara en idiot och såga en...
Okay.
Ja, eller kan du också.
Ja. Men... Jo, det var jättestort ett tag när Neil Strauss kom med den här The Game. Att man skulle... Det är väldigt framgångsrikt i pick-up-kretsar. Att, jag vet inte vad det heter när man bara förelämpar någon.
Jag tror att också det här självhatet, jag vet inte om det är hat, jag tror att det är mer självkritik.
Mm. Men det kanske kan vara sunt också, för då kanske man gör det bättre.
Exakt. Ja.
Men vänta nu, jag hade en jätte... Jo, men jag vet inte, jag behöver kanske inte smöra för dig nu bara för att vara någon slags motvikt. Men jag tycker ju fortfarande att den är otroligt bra.
Vilken?
So Sad, So Sexy. Men är den... För att jag tänkte på det, att det känns som att den... Du mådde inte kanon.
Det gjorde jag verkligen inte.
När den gjordes.
Så det var som att jag gjorde ju en skiva, jag var inte i mitt liksom sinnesfulla bruk. Men man kan inte, den ledde mig hit igen. Så att det liksom, det var jätteintressant att jobba med den. Och den räddade ju mig då, att jag liksom hade någonting att så här, klamra mig fast vid och göra när min mamma dog och jag separerade. Och jag var liksom helt... Så att den gjorde att jag liksom fick ställa mig på fötter igen, så här, klippa håret, färga i blont och bara så här, nu jävlar, upp och hoppa. Så att jag menar... Vad ska man säga? Och jag lärde mig så mycket när jag gjorde den. Och speciellt låtskrivarmässigt var det som att jag, eftersom jag jobbade med så många olika personer, det var som en sån här låtskrivarskola.
Mm.
Så jag hade ju väldigt kul när jag gjorde den. Men i efterhand så... Och jag ville också göra någonting som... Alltså, jag gör ju alltid saker där jag står. Och det var ju mitt liv just då, att jag liksom på något sätt hade doppat in i den amerikanska drömmen. Och jag lyssnade extremt... Alltså jag har alltid lyssnat på hiphop. Jag lyssnar på hiphop nu också. Alltid. Hela tiden. Men att jag var sugen på att så här, låta det skina igenom.
Mm.
Och det kan man ju inte ångra.
Nej. Men hur känner du för låtarna idag?
Låtarna tycker jag är bra. Jag vet att om jag skulle spela varenda låt på gitarr så skulle de fortfarande hålla. Det är väl produktionen som jag inte tycker om. Och att på något sätt att jag... Att min röst låter väldigt distanserad.
Mm. Mm. Du fick inte sjunga igenom en högtalare.
Ja. Men låtarna är bra. Det är produktionen som kanske inte är tidlös.
Är det den Björn har problem med också?
Ja, det tror jag.
Mm.
Också att jag kanske skrev, alltså, jag anammade det amerikanska sättet att göra skivor på också, att man liksom jobbar med så här, 1 miljon människor och provar olika saker. Så det är klart att ju fler människor som är involverade, deras energiinfluenser kommer ju in också. Så det är väl mer som ett kollektiv, och den här skivan var det så här, bara jag och Björn.
Mm.
Så det var som att komma tillbaks till mig själv och allting jag har lärt mig som jag sen kan använda och sen strippa bort allting och bara ha liksom, ja, gitarr, en stärkare och en mikrofon.
Mm. Det är inte mycket upptempo i den nya.
Nej. Jag var inte heller, alltså jag mådde inte jättebra när jag gjorde den. Ja. Men jag tycker inte om att göra upptempo musik, och jag kan inte göra upptempo musik. Alltså jag hatar när man kommer in med den intentionen att sådär, försöka göra någonting upptempo. Det har ju hänt så många gånger att folk försöker göra upptempo med mig. Jag hatar det. Jag tycker om att lyssna på det, men då lyssnar jag på hiphop. Mm. Jag kan inte göra det.
Det låter frustrerande.
Det är för mig är det frustrerande. Det är inte så som jag jobbar, men det är kul också. Och träffa sådana typer av människor och kolla hur folk jobbar.
Two nights in a row, now I know that it's broken.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Den här frågan kom till mig under ett kreativt rus.
Ja.
Nu håser jag upp den. Det var kanske inte så märkvärdigt. Men det var det första jag antecknade. Skriver du i någon mån musik med kroppen?
Ja, absolut. Alltså jag är ju väldigt fysisk. Alltså typ när jag står, när jag skriver, så som jag lyssnar tillbaka, så ser det som att jag så här gungar. Och jag använder mina händer mycket. Så absolut, jag skriver med hela mitt väsen, om man säger så. Inte när jag skriver själva melodierna och texten, men när jag väl börjar producera, så ja.
Vad är det svåraste med att producera musik för dig?
Jag tycker inte att det är så svårt. Alltså, man hör ju och ser ju vad man... Så här, jag hör det och jag ser det. Så då måste jag bara försöka översätta det. Och speciellt eftersom jag inte kan göra allting själv. Så jag har inte lärt mig Pro Tools. Jag står ju bara där och skriker och är så här, men det måste vara så här, det måste låta så, eller så här. Så det är problemet för mig.
Men når du dit du vill då?
Det som är en fråga och en sorg är att jag hela tiden måste gå genom andra människor för att nå dit jag vill. Så är det som att så här, fast det är också det som är vackert, att det är så här, går igenom andra kroppar för att komma dit. Men ibland undrar jag så här, hur skulle det vara om jag kunde göra allting helt själv? Och då tänker jag, okej, ska jag prova? Och så typ börjar jag så här, försöka lära mig. Jag kan inte. Jag menar, jag hatar datorer. Jag kan inte sitta där. Så då är det mer så här, okej, men vad är min tid bäst lagd? På att typ så här, liksom, tänka, drömma, känna, se. Det är det jag gör. Och det finns, så då använder jag mig av folk som ja, kan det tekniska.
Men liksom om man tar You and I till exempel då, You and I.
Mm.
När den liksom började ta form i ditt huvud och nu när jag kan lyssna på den, är det samma låt?
Nej, alltså det som är, alltså jag har hur många så här, jag kan visa det videos när det är bara så här, jag och Björn på pianot här. Det är så här som en dansbandslåt på piano. Så det är när man väl börjar producera som det också är svårt. Det är som att så här, alltså man målar en värld.
Mm.
Och det är fel tills det är rätt. Så det kan vara väldigt plågsamt.
Just det.
Att komma dit. För allting är fel tills det är rätt.
Mm. Ja, men det var väl en vacker bild. För jag tänker mig också att eftersom den inte fanns innan så kan det ju inte... Så, givetvis så finns det uppenbarligen då ett facit i vad den till slut blev.
Det som jag också kan tycka är lite sorgligt är ju att så här, jag tycker ju om det. Hur det är när det är bara jag och piano i ett rum på en voice memo. Så det som också är lite sorgligt är ju att jag... Att det sen blir producerade album. Även om jag försöker hålla allting väldigt rått... Och cinematiskt så blir det ju så här någonting helt annat. Mm. Alltid. Och det är kanske någon slags sorg också. Att jag inte håller med bara sång och piano. Tror du vad jag menar?
Fast vet...
Nej, jag vet inte. Men jag vet att när jag väl är där, när det bara är sång och piano. Så är jag så här, ska vi inte lägga en... Så börjar jag hålla på igen.
Mm.
Mm. Men absolut, alltså typ drömmen är ju att så här, i slutet på min karriär att det bara är typ sång och piano bara.
Mm.
Att jag då har liksom mästrat formen, att så här, då har jag rösten och låtskriveriet som liksom räcker.
Det skulle vara fint att se dig i en sån konsert.
Ja. Mm. Nu jag måste bara flexa liksom att jag fortfarande på något sätt. Det här är mina sista år av liksom, ungdom kanske jag tar i, men innan jag är totalt gammal. Så jag, precis.
Har du någon liksom som jobbar för att du ska göra mer film?
Mm.
Då menar jag som aktris. Alltså.
Jaha. Alltså jag fick flera agenter när jag gjorde den här Terrence Malick och jag har liksom alltid fått erbjudanden. Det är väl, jag tror att mitt självhat kommer in där också. Väldigt mycket. Att så här, om jag skulle göra det så... Alltså, jag älskar ju film så mycket. Och jag har tittat på så mycket film. Jag kollade precis om Gudfadern 1 och 2. Och bara så här... Varenda scen är man så här... Hur kan han vara så jävla bra? Förstår du? Al Pacino. Så här, man vill ju vara så bra. Och så karismatisk. Och fotogenik. Och... Jag har känt att jag är typ för ful för att vara på film. Förstår du vad jag menar? Att jag inte har liksom det. Och då kan jag inte heller göra det.
Det är det sjukaste jag har hört i och för sig.
Det är total, vad säger man? Ärlig. Det är liksom så det är. Förstår du vad jag menar? Och nu börjar jag också bli lite gammal. Så vi får se. Men jag tycker om att göra mina egna små filmer.
Ja.
Mm. Mm. Så jag tror att jag bara kanske gör det.
Ja, men så kanske de växer.
Vi får, alltså, nu, det känns som att den här skivan har också öppnat upp ett helt nytt sätt för mig att jobba på som jag verkligen trivs med. Att så här, bygga hela världar.
Mm.
Så att nu vill jag bara göra liksom, skivor som är så här, du trycker på play och sen så är det hela skivan i ett stråk. Och filmer och även alla stillbilder också. Jag har jobbat extremt mycket på att så här, kunna förmedla genom alla de här olika formaten. Mm.
Ja. Om jag har räknat rätt så är det ju väldigt nära att det liksom är 15 år som artist för dig.
Ja.
Hur ser du tillbaka på de åren?
Alltså, de åren var... Jag hade så himla mycket. liksom turnerade hela tiden och hade sån ångest. Jag var så stressad. Jag hade sån insomn. Alltså, jag var liksom på väg hela tiden. Så jag kommer inte ihåg så mycket. Vilket är också ganska hemskt. Det var som att jag mådde verkligen inte bra heller. Alltså psykiskt och fysiskt. Så det är lite som en dimma. Och ibland kan jag säga, gud, tänk att jag gjorde det här och här. Men jag kommer ihåg när jag väl börjar gå in i det minnet. Så är det mest ångest.
Okej.
Okay. Mm. Förutom kanske när vissa gånger när man jobbar. Men samtidigt kommer jag ihåg när jag gjorde mina skivor. Att jag liksom hade sån prestationsångest. Och så här, jag hela tiden, liksom, var ska jag bo någonstans? Ska jag bo här? Eller ska jag bo i Sverige? Vem är jag? Kommer jag ha barn? Kommer jag, alltså samma frågor som alla tampas med. Så att jag kommer inte ihåg så mycket. Men det jag kan säga är att jag är så himla tacksam att så här, den här skivan och videosarna och allting som jag gjorde nu, det har varit det roligaste och mest djupa, helande. Det är liksom hela min kropp och hjärna har liksom fått verkligen jobba. Att jag ändå så här, gud, det här är det bästa jag har gjort.
Mm.
Även om det kanske är det, så kändes det som det när jag gjorde det. Och det är jag otroligt tacksam över, att jag fortfarande känner så.
Jo, men vad fan, det är ju otroligt ambitiöst.
Mm.
Många hade ju bara kanske gjort en skiva då. Men nu fanns det liksom, det känns som att det finns ett så otroligt konceptuellt tänk.
Det är verkligen, och det är också för att jag har allt jag har gjort förut och alla misstag. Så det är så här, jag kommer ihåg precis innan jag började jobba på den här skivan att jag låg i sängen som vanligt helt så här, totalt energilös och så här, provat liksom allt för att bara så här, få energi. Så låg jag och lyssnade på någon voice memo och var så här, gud, varför kan jag aldrig, alltså varför förstör jag allting hela tiden? Det här är det jag vill göra, att det är så här, så som när man bara, när det är jag och piano på en voice memo, så den typen av intimitet och så här, varför ska jag alltid förstöra allting? Så då var jag så här, jag ska inte förstöra den här skivan. Och även att liksom varenda melodi, om det inte var totalt rätt, så var jag så här, det är inte rätt förrän det liksom är totalt rätt. Förrän jag liksom lyfter och drömmer mig bort. Så det är verkligen så här, min skiva till mig själv.
Mm.
Efter allt jag varit med om och försökt göra.
Mm. Men finns det någon som förväntar sig att det ska sälja jättemycket?
Nej, absolut inte. För jag menar, jag bad ju om att bli droppad. Jag var signad, jag kommer inte ens ihåg att jag var signad. RCA. Så att de har ju heller ingen aning om att det ens kommer en skiva. Så att jag bad att bli droppad i pandemin. Och sen så vill jag liksom, jag vill inte ha någon annans ambition än min egen. Så jag ville bara göra så här, det här är min skiva.
Mm.
De har väl såklart någon ambition. För jag har gjort en licensstil, min indie. Men jag har inga ambitioner. Men jag hoppas verkligen att folk connectar med det.
Ja, för det gör ju, du berättade när vi såg sist. Det finns liksom en ganska hjärtskärande scen, tycker jag, i ditt liv. Om jag hade varit fucking lycklig och gjort den här plattan som ju då jag, Kristoffer Triumf, tycker är lite av ett mästerverk.
Mm.
Och det första som händer när den kommer ut är att mitt management säger, okej, den hände inte.
Exakt.
Jag tänker mig ändå att om jag hade varit fucking lycklig så hade jag kanske ändå stått med en liten champagneflaska och tänkt att jag skulle poppa den. Men
det som är med mig är ganska intressant, som jag nu också måste så här, kanske jobba lite på, att jag har alltid haft så ont i hjärtat på grund av allting annat som har varit knas i mitt liv. Att jag liksom aldrig har varit i en så här lycklig relation eller bla bla bla. Så jag har liksom aldrig tagit de här stora karriärsgrejerna så seriöst. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Jag bryr mig inte så mycket om vad så här, ja, men någon bara sålde eller så här bla 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 hit och dit. Det enda jag bryr mig om är att så här, jag får göra det med de personerna jag vill och att jag får göra som jag vill. Och sen så har jag liksom haft andra anledningar att vara hjärtekrossad. Så att nu är det som att jag måste liksom, nu när jag har ett bättre privatliv, Det är som att jag alltid tänkt så här, okej, jag får... För jag har ändå haft någon typ av framgång. Det betyder att jag inte kan få någonting av varandra. Så nu är det som att jag säger, okej, nu har jag lite av varandra. Kan jag ha framgång också? I frågan.
Mm.
Och hur skulle det kännas om ingenting händer med den här skivan? Så att, jag vet inte, jag är lite kluven till framgång överhuvudtaget.
Ja.
Jag har aldrig tagit det liksom. Det har aldrig kommit in ändå.
Nej, men det låter ju lite som att... För jag menar, jag har väl tänkt så där att när jag fick framgång, det var ju ganska sent i livet, alltså med det här som jag gör nu, i denna sekund.
Mm.
Så har jag kanske tänkt så där att, ja men, i efterhand så där att, oj, jag kanske skulle ha njutit lite mer.
Ja.
Men att, jo men jag njöt nog exakt så mycket som jag kunde ändå. Alltså det är inte som att man väljer att inte njuta av framgången. Det är ju bara det att man, det inte är ens läggning.
Men det är också, det är ingenting att njuta av. Du kan inte känna av, du känner inte av liksom pengar eller hit. Alltså det är inte så att, det finns väl någon sägning att så här, pengar håller inte om dig om natten eller whatever. Det är ju lite så, det som verkligen är, njutningen är ju för mig processen. När jag jobbar med Björn. Typ när vi spelar tennis och sen kommer vi tillbaka och typ i timmar försöker hitta rätt övergång med ackord. Alltså då är jag så här, det här är livet på en pinne.
Mm.
Eller när jag jobbar med Theo som jag gjorde filmerna. När vi liksom, vi håller på och pratar i veckor om så här, hur fan ska vi få den här scenen? För vi är tvungna att plåta liksom 7 scener från samma plats. Så att vi, 7 scener är okej så här, okej då måste vi gå in i kyrkan, den här scenen måste vara där, det måste vara liksom... Det är framgång. Det är lycka. Resten är... Vi vet ju hur det är. Och vad är framgång? Är det pengar? Är det priser? Är det... För mig är det så här att jag fortfarande får göra det jag gör. Och att jag har liksom på något sätt några som vill lyssna eller se på mig så att jag kan alltså, bo här. Det är liksom ditt mirakel.
Mm. Tror du på lycka?
Absolut. Jag tror på extas. Jag tror på det, alltså allting. Det är klart att det finns stunder av lycka.
Jo,
absolut.
Jo. Men tänker du, alltså, kommer den exponentiellt eller inte? Kommer den att öka i ditt liv?
Öka? Nej, jag tror väldigt mycket på att det är någonting, speciellt om man liksom är kanske lite mer depressivt lagd, att det är någonting man måste underhålla hela tiden. Det handlar om så här... Meditation, rör, alltså det finns ju formler som så här, du mår bättre om du gör så här.
Mm.
Och då kommer väl kanske till någon form av balans. Acceptans tror jag, det tror jag på.
Mm.
Mm. Alltså nu, det är ju töntigt, men så här, absolut. Tacksamhet, inspiration och sen stunder av extas, lycka. Och sen såklart allt det jobbiga.
När ni gjorde den här skivan, du och Björn,
mm.
hur mycket bråkade ni?
Nej, alltså nu, det är som att så här, det var fantastiskt. Alltså vi bråkade jättemycket när jag var yngre. Inte så här, blev irriterad. Nu är det som att så här, vi är båda så mycket äldre. Vi är båda barn. Så att nu var det som att vi liksom var så här, ett skilt par som gifte om sig.
Mm.
Så att vi bråkade inte mycket alls, utan det var verkligen så kul och så här, vår alkemi i så här, gud, du och jag skriver bäst låtar tillsammans. Han är den bästa personen jag någonsin har jobbat med, så att det var jättehärligt fram tills sista låten. Såklart när jag var i Stockholm, och då var jag där i en månad, för jag kunde bara vara borta en månad. Och vi hade liksom inte, och då bråkade vi om så här, ska vi ha trummor, ska vi inte ha trummor, så då var det så här. Alltså stämningen de sista dagarna i Stockholm var brutal.
Okej.
Okay. Så vi hamnar liksom där. Vi har provat 1 miljon olika saker. Det funkar inte. Och jag är så här, shit, jag kommer komma tillbaks. Och jag har ingen skiva. Det här är slutet på min karriär. Och om jag inte kommer över, inte bara karriären men också om man inte heller får förlösning från den här idén, så kommer jag inte liksom komma över det här kapitlet. Så då hamnar vi där igen. Så att man hamnar ju där i... Men det är också bra att man hamnar där. Att det är så här, vad i helvete ska vi göra? Och då så provade vi, så här, jag var så här, fuck allt, ta bort allting, vi börjar om helt från början, spela synt, ge mig micken så här med stärkan, vi tar en tagning utan klick, ingenting. Så vi gjorde hela den tagningen med bara så här, han och jag, synt. Jag var superbakis, kommer jag ihåg, på morgonen, hjärtekrossad. Och sen så igen var det något liksom som hände. Att så här, jag bara, okej, kan du inte flippa den här vokalen? Kan du bara prova hur du ska låta? Vi höll på i 1 miljon gånger att försöka hitta ett så här riff eller trummor. Kan du bara flippa den här vokalen och göra den baklänges? Så var det som att hela liksom världen öppnades igen. Och så gjorde vi klart den bom så här. Så det är alltid så. I Fall Rivers också kom jag att vi höll på så mycket med.
Mm.
Mm.
Men är det inte, alltså om det är svårt, eller det kanske inte gäller alltid för sig, det kanske inte gäller när man gör musik på er nivå, men om det är för svårt att göra, då är, det, då är man på fel plats.
Så kan det vara, absolut. Det måste ju så här komma naturligt. Så är det när man skriver, det kommer, det bara rinner. Håller man på och stampar på ett och samma plats. Men det gör ju också, man stampar med den låten och sen så på något sätt känns alla andra låtar lätta att göra klara. Så det är ju så.
Vilken titel är det på den? Vilken var svårast?
You and I.
Okej. Okay. Ja, mm. Den som ligger sist på skivan.
Exakt.
Alltså.
Mm.
Mm. Jag förstår.
Mm.
Alltså jag läste någon engelskspråkig amerikansk intervju med dig om den här skivan. Då sa du, tror jag, om jag förstod rätt, att du var färdig med breakup songs efter den här skivan. Hur vet du det?
Nej, alltså jag tänker också, det är väl så här, lite så här att man, det är typiskt, typ, nu ska jag inte jämföra mig själv med Michael Jordan, det är så här, jag ska aldrig mer spela basket. Det känns som att det är så man ska vara. Men där, jag är inte intresserad av att göra så här offer-breakup-låtar. Däremot så kommer jag alltid skriva om kärlek och liksom hur komplext och komplicerat det är. Men jag vet inte om jag vill göra just det igen. Jag pallar verkligen inte just det igen. Jag tycker det är också så här, när man väl börjar tänka så här, för du vet ju hur det är när man är i en relation också som är bra. Det är ju det mest läskiga och känsliga, att det är så här, det är som att man håller liksom en kopp med typ vatten och man går upp för ett berg och så här, det kan spilla när som helst och då kommer allting vara förstört. Så att, också, att försöka också beskriva hur läskigt det är att också vara i någonting bra, det skulle jag vilja göra, det har jag aldrig gjort.
Mm. Men nu när du har blivit hjärtekrossad så många gånger, har du blivit bättre på det på något sätt?
På hjärtekrosseriet.
Ja. Är det kortare downtime? Liksom?
Jag tycker det som är komplicerat när man blir äldre är ju också att det gör så ont. Så reparerar man. Så att sen så när man öppnar upp igen, det tar ju så mycket att öppna upp igen. Så att när det går sönder, då har man liksom, det är så många lager av sorg där under också. Så det är nästan som att det blir värre.
Ja.
Är det inte?
Ja, oh, yeah, I guess. Eller? Det var länge sedan jag blev heartbroken.
Och jag tror att vissa personer kanske inte heller öppnar upp igen. Det finns ju många personer som man träffar som är så här, jag kommer aldrig låta någon såra mig så som jag blev sårad igen.
Mm.
Och så är inte jag. Så att jag öppnar mig själv igen, vilket är kanske total idioti, men däremot kanske man får perspektiv att så här, jag kommer överleva. Fast det känns ju inte så i stunden heller, så jag vet inte. Vad tycker du?
Jag vet inte, men jag vill ställa en fråga. Höll dina föräldrar ihop?
Ja, det gjorde de. Tills min mamma dog.
Ja.
Mm.
För jag har fått för mig att folk som, fast det stämmer kanske inte riktigt på dig då, men jag har fått för mig att folk som kommer från kärnfamiljer liksom kanske har sett det på ett annat sätt. Jag gör inte det för 5 år.
Ja.
Men att man på något sätt har någon slags modell för hur det ska funka då, tänker jag.
Alltså det är väl att jag fortfarande tror på kärlek. Det gör jag fortfarande. Men det är väl så, alltså har man sett sina föräldrar som varit ihop i så 30-40, det är ju också massa skit. För man har ju också sett så här, fy fan vad jobbigt det är att vara med någon så länge. Så det är dubbelt.
Du, hur är det att vara förälder i Los Angeles 2022?
Det är svårt för mig. Jag tycker det är sorgligt att jag inte kan ge honom en liksom så här, en svensk uppväxt. Och jag är från alla mina tjejkompisar som jag har känt sedan jag var liksom 15. Alla de har barn i samma ålder. Och här så är det ju som en helt annan. Ingen av mina kompisar har barn. Alltså det är ju helt sjukt här, hela barngrejen. Liksom att, så här, att det verkligen har med så här, ja, om man har råd att ha barn eller inte. Så det påverkar ju liksom hela kulturen och allting här. Så det är lite sorgligt för mig.
Men funkar det inte som lite det gör i Sverige att man har så här, ja, men, och så blir det någon playdate och så lär man känna det barnets föräldrar?
Jo, problemet är ju typ att alltså i hans skola, så här, jag är som ett UFO där. Att så här är ju väldigt, liksom, det är så här arketyper att det är så här, när man får barn så stannar mamman hemma och pappan jobbar. Och många är väldigt mycket äldre än mig. Jag kan inte riktigt connecta med de här mammorna.
Okay.
Så det är som kulturellt, det är liksom en helt annan grej. Att här har man barn i det dolda. I Sverige är det så, här, så fint att liksom alla har barn. Och att så här, barnet är någonting man pratar om. Men här är det som en så här, tabu nästan att ha barn. Så det är lite sorgligt.
Ja, för det är dåligt för ens karriär typ.
Men det är liksom, det har så mycket olika, alltså att det är liksom, det är mycket så här, det är religiösa undertoner och så här super 50-tal liksom. Och alla mina tjejkompisar här är ju konstnärer hit och dit, de har liksom inte råd att ha barn här. Okay. Ja, så som det är. Och att det är liksom så, det är ett patriarkat. Så det är jättekonstigt här.
Det låter som din så här saknad efter Sverige är monumental fortfarande.
Verkligen. Och typ ju mer ju äldre jag blir också. Men samtidigt såklart, det är också så här underbart att jag kan öppna dörren och han kan gå ut här och leka och så här, gå i flipflops. Men nej, absolut, Sverige är bästa stället att ha barn på.
Men det är länge tills du kan flytta.
Ja.
Finns jag menar, det ens
i korten? Jag skulle också kanske kunna flytta. Men sen så, vet jag vill också att han ska vara nära sin pappa.
Ja, visst.
Så att det är inte så, jag skulle kunna flytta. Men då betyder det att han inte kommer ha sin pappa så ofta. Och det är också någonting sorgligt i det.
Mm.
Så jag försöker bara göra vad som är bäst för Dion. Och just nu så tror jag att det är bäst att vara här. För honom.
Mm. Jo, jag tror att det faktiskt är dags för succémomentet frågor du inte fått förut.
Yes.
Det är som vi båda vet, inte många situationer det är okej att förlora sig i Candy Crush eller liknande spel. Men vilka är de där situationerna när det är okej?
Alltså jag har verkligen ingen, jag vet inte ens vad det här är.
Men har du någonsin spelat ett spel på din telefon?
Aldrig.
Nej. Så i din bok så är det aldrig okej?
Aldrig.
Nej.
Ja.
Ja. Vi går vidare. Är det okej att köpa en kurs till någon i present?
Det beror på om det är passivt aggressivt. Nej. Men annars ja. Varför inte?
Det verkar som att du är intresserad av trädgård. Här får du en trädgårdskurs av mig.
Det är väl så gulligt.
Ja.
Men typ så här, en städkurs, din jävla idiot. Ja.
Nej, det har jag ju.
Eller så här, kvinnohistoria. Ja.
Mm. Bra. Skulle du lita på en optiker med brillor?
Ja.
Ja.
Ja. Men jag litar inte heller på jättemånga personer. Så där. Jag har ju tillitsproblem, men absolut. Ja.
Mm. Okej. Okay. Bonusfråga, men du sa i en intervju 2018 att du tänkte att du kanske skulle bli ihop med en jättekänd person. Hur har det gått med det?
Vi får se.
Men du har hört ryktet om vem du dejtar?
Vi får se.
Okej. Okay. No further questions.
Ja.
Du, jag tror att vi är klara.
Okej.
Okay. Känns det okej? Okay, trots allt.
Jag vet, det känns som att jag bara gaggat och gaggat. Så du får verkligen klippa ihop det här till någonting som låter någorlunda okej.
Okay. Du får hälsa till Ninni att hon får göra det.
Okej, okay. Ja, verkligen. Försök.
Ja, jag tror att hon fixar det.
Okej.
Okay. Stort, stort tack för att jag fick
tack.
Komma hit.
Tack.
Albumet Aj Aj är ute nu. Skivan som alltså är producerad och skriven tillsammans med musikgeniet Björn Yttling. Uppvärvning med Lykke Li, ja, den blev lite annorlunda kan man säga, men även den är ute och har slagit sig ner i ett av de finaste vardagsrum jag sett. Producerade det här av Acast, utgivna programmet gjorde Ninni Westin. Jag heter Kristoffer Triumf. Vi hörs om max en vecka. Här är en snutt av Over med Lykke Li. Tack för idag. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.